Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om tjänster i molnet som ibland tenderar till att regna bort. Ja, molntjänster alltså. Det är inte alltid vi kan lita på att vi har dem för evigt.
Nej, vi kan nog snarare lita på att vi aldrig har dem för evigt. Alla molntjänster försvinner och det måste vi komma ihåg i och med att vi förlitar oss på molntjänster i allt större utsträckning. Vi måste tänka på att om vi börjar använda en molntjänst, då är det en tjänst som kan försvinna. Och vi har fått ett nytt tydligt exempel på den problematiken, vilket vi kommer till i veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat 31 oktober och släpps den 1 november. Mm. Snart midsommar med andra ord. Vi ska väl börja med att konstatera hur vidare Apple Intelligence är det en molntjänst eller inte? Ja, vi får se. Oavsett så är den här i alla fall för vissa. Du har kickat igång det genom ett litet tonårshack, va?
Ja, det är tonårshack och tonårshack. Jag har följt Apples instruktioner för hur jag ska göra för att få tillgång till Apple Intelligence, alltså Apples verktyg för artificiell intelligens på min lilla Mac som står här. För nu i veckan så släppte Apple en uppdatering för macOS och de skriver så här i en liten nyhetsartikel de publicerade i samband med det. Citat. Mac-användare i EU kan använda Apple Intelligence på amerikanska engelska med macOS Sequoia 15.1. I vår kommer Apple Intelligence-funktioner att börja rullas ut till iPhone- och iPad-användare i EU. Detta kommer att inkludera många av kärnfunktionerna i Apple Intelligence, inklusive skrivverktyg, Genmoji, en omdesignad Siri med rikare språkförståelse, ChatGPT-integration och mer. Slutcitat. Men jag ville ju inte vänta, så jag bytte språk på min Mac till engelska och fick då möjlighet att skriva upp mig på väntelistan för att få tillgång till Apple Intelligence. Och det tog sen typ 5 minuter, sen var den väntelistan klar och jag fick tillgång till Apple Intelligence. Och det kan jag få i och med att jag har en Mac som har stöd för det, vilket är alla Macar som har Apples M-processor. Det kommer också till iPhone 15 Pro och senare. Men där har jag inte fått det till att funka. Jag försökte ändra språk och region och överallt, men jag kunde inte få det aktiverat på min iPhone. Men på min Mac där gick det. Och jag kunde börja använda det på ett ganska smart sätt. Jag provade lite olika funktioner. Till exempel så kunde jag summera texter, alltså markera en lång text och så välja att få den summerad. Jag kunde välja att få en text rättstavad, men det här är då bara på engelska i talande stund. Just möjligheten att få någonting omskrivet eller korrekturläst, det är också någonting som görs helt lokalt på Macen, medan till exempel summeringen eller att ta fram keypoints, alltså de viktigaste sakerna i en text, det är någonting som använder en molntjänst. Det är inte någonting som görs lokalt på Macen, utan då måste man använda Apples molntjänst. Vi har ju pratat om det här i ett helt eget avsnitt och vi lägger en länk till det i veckans show notes, för Apple Intelligence har egentligen 3 olika sätt som Apple Intelligence behandlar information. Dels lokalt på datorn, dels i Apples molntjänst som är den första, i min mening, korrekt konstruerade molntjänsten för att inte bara på ett juridiskt sätt skydda informationen utan för att på ett tekniskt sätt skydda informationen. Och sen då den här ChatGPT-integrationen, alltså möjligheten att skicka frågor till ChatGPT. Och då går de ju direkt till ChatGPT precis som om jag hade använt ChatGPT på egen hand.
Får du reda på vad datan skickas? Om det stannar lokalt eller om det skickas upp hos Apple? Eller hur funkar det?
När det gäller ChatGPT, då får jag först en fråga, eller då kommer jag först få en fråga, för det här är inte aktiverat än, men det har Apple meddelat att då kommer jag först få en fråga ifall jag vill skicka det här till ChatGPT eller inte. Men jag kan, vad jag har sett, inte välja att stänga av molnfunktionerna hos Apple, utan om jag aktiverar Apple Intelligence, då aktiveras både det som görs lokalt och det som Apples molntjänst krävs för att göra. Och jag vet vilka av de här sakerna som Apples molntjänst krävs för, eftersom om jag stänger av internetåtkomsten på datorn, då försvinner vissa funktioner. Så det blir väldigt uppenbart där vad som går att göra lokalt eller inte. Men jag hade ju önskat att få en inställning där jag kan välja att jag vill bara ha tillgång till de funktionerna som sker helt och hållet på min dator. Precis som med ProtonMail. ProtonMail har ju lanserat sin egen sån här e-postsvar AI som går att köra i webbversionen av ProtonMail. Inte i Firefox, men i Chrome så går det att göra. Och även i skrivbordsversionen, för det är ju en Electron-app, alltså en Chromium wrapper. Men där kan jag välja, jag vill bara göra lokalt eller jag vill använda molntjänsten. Den möjligheten hittar jag inte här, men samtidigt, Protons molntjänst är ju inte lika säker som Apples molntjänst är. Så det kan hända att Apple har valt att resonera, eller de har bevisligen valt att resonera på ett annat sätt där. Och jag får säga att det fungerar helt okej. Okay. Det var vad jag hade förväntat mig, förutom när det kommer till Siri. För Siri är fortfarande alltså jättedålig. Men jag tror det beror på att jag bara har fått utseendet för nya Siri, inte Siri-intelligensen bakom. Till exempel, Apple har ju sagt att det ska komma stöd för att föra konversationer med Siri. Men när jag testade idag och skriver en fråga till Siri och sen skriver en uppföljningsfråga, då har Siri glömt vad det var jag frågade först. Så hon har ingen aning om, vad hänvisar du till nu? Här behövs fortfarande förbättring på Siri-fronten, men sen ska vi komma ihåg att jag har ju fortfarande bara tillgång till det här eftersom jag har medvetet valt att kringgå Apples begränsning för att Apple vill rulla ut det här successivt och steg för steg. Men vill ni testa och har en dator som har Apples M-processorer, se till att uppdatera till senaste versionen av Mac OS och byt språk till engelska, så får ni tillgång till den.
Ja, vi fortsätter att prata om både Apple och Proton. Mm. Vi gifter ihop dem i nästa avsnitt, för nu kommer Proton VPN till Apple TV. Och det är väl trevligt. Min fråga är väl kanske dock, varför behöver jag en VPN till min Apple TV?
Jo, för att låt oss säga att du bor i Sverige och vill se material som är låst till någon av de danska streamingtjänsterna. Där,
just Danmark också.
Ja, jag tog ett exempel från mig själv. Eller tvärtom, du är i Danmark och vill kunna se på saker som bara är tillgängliga på SVT Play om du ansluter från en svensk IP-adress. Och det har ju inte varit något problem om du satt på din dator eller på din mobiltelefon, eftersom du då har kunnat använda en vanlig VPN app på datorn eller mobilen. Men det har inte funnits jättemånga sådana till Apple TV, och det har framförallt inte funnits någon sådan från en VPN-tjänst som jag skulle få för mig att röra med tång.
Nej, just det. Vad är det som är stort här nu då?
Ja, det är ju att det är en av de seriösa VPN-tjänsterna som faktiskt har släppt en Apple TV-app, nämligen då Proton. Det är de han före Mullvad. Men nu är den i alla fall tillgänglig. Så första tjänsten som jag hade kunnat tänka mig att använda finns nu till Apple TV. Och första tjänsten som finns med på Privacy Guides lista över rekommenderade VPN-tjänster finns nu också till Apple TV.
Nice, då ska jag aktivera det och se om Sequest fortfarande finns kvar på amerikanska Netflix.
Jag har ingen aning om vad det är.
Ni som vet, ni vet. Mm. Vi går över till svenska myndigheter och konstaterar att de är inte överdrivet bra på att hantera gamla domäner.
Nej, de är tvärtom dåliga. De slarvar med det. Och det här är någonting som Pierre Messour, med reservation för uttalet, har upptäckt och bloggat om på webperf.se. Vi lägger givetvis en länk till hela det blogginlägget så att ni kan läsa det. Men han har kollat på vad som egentligen händer med gamla myndigheters domäner när myndigheten antingen läggs ner eller slås ihop med någon annan eller byter namn. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ju byta namn nu.
Jaså, från MSB till?
MSB till Myndigheten för civilt försvar. Jag kollade direkt när jag såg den nyheten. Har de registrerat domänerna som hör ihop med det så att inte någon hinner knipa dem? Och ja, det hade de gjort.
All right, ja. För då vet vi i alla fall att msb.se blir upp för grabs snart då, kanske, om inte det här förändras.
Ja, det hoppas jag sannoliken att det inte sker. Nej, för det hade varit det absolut värsta. Men många andra myndigheter har slarvat historiskt, vilket är det som Pierre uppmärksammar i sitt blogginlägg. Han skriver så här, citat på svenska: "En aspekt som jag ville utforska är vad som händer med myndigheternas webbplatser när de upphör eller slås ihop. Vem tar hand om dem? Till skillnad från många andra länder använder Sveriges myndigheter inte en gemensam toppdomän för sina webbplatsers adresser, till exempel gov.se. I USA används .gov, i Storbritannien .gov.uk, i Frankrike gov.fr och så vidare på andra håll." Slut citat. Och det där var alltså det sämsta försöket till franskt uttal som någonsin har varit med.
Det är någonting med Frankrike och det här.
Gov.fr. Men i Sverige så är det ju inte så. Jag tror det hänger ihop med att fram till slutet av 2022, årsskiftet där 2022-2023, så var det bara registrerade företag och myndigheter som kunde registrera .se-adresser. Om du som privatperson ville ha en .se-adress, då fick du registrera den under .pp.se, .privatperson.se alltså.
Ja, och jag förhörde Karl-Emil Nicka innan här när vi förberedde om Sveriges mest kända privata webbsida, Annika Tiger.
Ja.
Du ser ut som ett frågetecken.
Det gjorde jag. Min ursäkt är, jag bodde i Danmark på den tiden. Ja. Så, men ja, det är en bit internethistoria som
verkligen
jag hade missat.
Som faktiskt är sparad hos Internetstiftelsen.
Ja.
Så atiger.pp.se. Det går inte att registrera pp-domäner längre.
Det har jag faktiskt inte testat.
Nej, men
jag tror dig. Ja. Så, men det är ju för att nu behövs det inte heller. För nu kan ju vem som helst registrera en .se-adress. Och det har ju då skapat en problematik i och med att vi i Sverige inte valde att säga att till exempel alla myndigheter har domäner som slutar på .gov.se, till exempel skatteverket.gov.se och bolagsverket.gov.se. Och nu biter det oss i svansen, för det som Pierre har upptäckt är att nu utnyttjas gamla domäner som de nedlagda eller sammanslagna myndigheterna har glömt eller medvetet låtit bli att förnya för andra ändamål än att sprida myndighetsinformation. Han skriver, citat: "Den enklaste formen är webbplatser som Glesbygdsverket, som innehåller en minimal beskrivning och länkar vidare till reklamwebbsidor. Ibland har man tagit sig tid att skriva fejkartiklar för att marknadsföra produkter och tjänster. Luftfartsstyrelsen.se rekommenderar numera sexdockor och husbilar. I vissa fall finns det en diskret mening på webbsidan, till exempel smahusskadenamnden.se, för att ta avstånd från den tidigare myndigheten. Men tanken är oftast att bygga på förvirringen för att ta del av den statliga legitimiteten. Och på fas.se har man behållit logga och webbtexter från myndighetens gamla webbsida." Slutcitat. Och varför vill bedragare göra så här? Eller varför vill oseriösa aktörer göra på det här sättet?
Ja, det är för det för detta seriösa sidor, så det ökar ju trovärdigheten. Men primärt också, inte bara för de som besöker dem, kanske ännu mindre så, utan länkarna som kommer in till dem, eller för detta länkar då.
Just det, för vi har pratat många gånger om hur Google, DuckDuckGo och andra stora sökmotorer sorterar sökresultatet efter en mängd olika parametrar, där en av parametrarna som väger absolut tyngst är hur många andra trovärdiga webbplatser som länkar in till webbplatsen i fråga, alltså till webbplatsen i sökresultatet. Och om vi tänker oss att en sida som egentligen bara är skräp får länkar till sig från tidigare myndighetssidor, då är det någonting som kommer få dem att komma högre upp i sökresultatet. Framförallt eftersom det finns så många andra webbplatser som har kvar gamla länkar till den där myndighetswebbplatsen, som i sin tur länkar till webbplatsen som den oseriösa aktören försöker få högre upp i sökresultatet. Så på grund av det här nätet med länkar där stora seriösa webbplatser skänker legitimitet till de webbplatserna som de webbplatserna länkar till, så är det väldigt eftersträvansvärt för oseriösa aktörer att plocka gamla sådana här domäner som har blivit lediga för att myndigheterna har glömt att förnya dem eller låtit bli att förnya dem.
Ja, frågan är ju hur effektivt det är, för att de där länkarna, de avtar ju i kraft också allt eftersom sidan är inaktiv och även länkar blir döda och sådär. Så frågan är ju hur effektivt det är. Men visst, ja. Branschen existerar ju av en anledning.
Ja, och du nämnde ju att det var två skäl. Inte bara länkskälet utan också för att besökare som går till den där webbsidan ska tro att det här är en väldigt trovärdig, etablerad sida som rekommenderar just de här sexdockorna och husbilar. För att det är alltid Luftfartsstyrelsen jag vänder mig till när jag vill ha köptips på sådana produkter. Men i den här artikeln i alla fall så finns det exempel på 19 myndigheter vars webbplatser har tagits över. Och det här är ju då en påminnelse inte bara till myndigheter om att de måste behålla kontrollen över sina gamla domäner, utan också till alla företag. Jag tänker framförallt på företag som beslutar sig för att sätta upp en kampanjsida. De vill lansera en ny produkt och vill då sätta upp en ny kampanjwebbplats och funderar, ska vi lägga det här på en ny domän bara för den här kampanjen? Och svaret på den frågan är alltså nej, det ska ni inte göra. Utan ni ska lägga det på en subdomän under er primära huvuddomän. För att annars så kommer ni ha kvar, eller behöva ha kvar den där gamla domänen och betala för den år efter år efter år efter år. Och dessutom så kommer ni säkert missa saker som att aktivera spoofing, skydd och liknande på den. Så det ställer bara till massa problem. Registrera kampanjwebbplatser på subdomäner, underdomäner, under de primära huvuddomänerna, så slipper ni allt det där, alla de där problemen.
Ja. Vi går vidare och pratar om veckans huvudämne, molntjänster som regnar bort. Och inte helt oväntat så kommer vi börja prata om Google då.
För Google är ju bland de absolut bästa när det kommer till att lägga ner molntjänster. När Google lanserar en ny produkt, då kan vi vara ganska säkra på att de förr eller senare dyker upp på Killed by Google. Den webbplats som har satts upp bara för att lista de olika molntjänster som Google har lagt ner. Och du kan säkert på rak arm komma på flera stycken webbtjänster som Google har erbjudit dig men som du inte har längre.
Traumat är ju Google Reader. Just naturligtvis. Det var ju den jobbigaste.
Vad var Google Reader?
RSS-läsare. Mm. Vet inte ni ungdomar vad det är för någonting kanske. Det är det ni använder när ni prenumererar på Bli säker på den för övrigt. Men just ett smidig samling av olika nyhetskällor då i en och samma läsare. Och det fanns ju ingen riktig ersättare där och då till den enkelheten. Så det var väldigt tokigt att de bara la ner det.
Mm. Det var väldigt omtyckt av många, många användare. Och RSS, det är, som du säger, det är det som ligger till grund för podddistribution. Men används också för att distribuera artiklar. Jag läser ju nästan alla de nyhetssajter jag följer via RSS-flöden i min RSS-läsare istället för att gå till webbplatserna i fråga. Så precis som en poddspelare kan användas för att prenumerera på poddar kan en RSS-läsare, till exempel Net Newswire som jag använder, användas för att prenumerera på artiklar. Och apropå podcastspelare.
Ja, men Google Podcast har ju lagts ner också, som ju var någon halvdan konkurrent till iTunes kanske. Det var lite så här, du skulle alltid förhålla dig till det när du publicerar poddar. Då har du Spotify, du har iTunes och så har du att det du lägger upp på iTunes går ut till de flesta andra tjänster också, men sen hade du också Google Podcaster, men det är också, det är nedlagt nu. Det var väl ingen skada skedd.
Nej, inte kanske av den, men däremot av flera andra. Jag tänker till exempel på Googles länkförkortare. Det gjorde vi till och med ett inslag om. För problematiken nu när Google lägger ner sin länkförkortare, go.gl, det är att de bryter massvis av länkar. Ja. Och du köpte ju Google Stadia.
Stadia, Founders Edition för, jag vet inte om det var 1500 eller någonting. Och det, Google Stadia var alltså den här molntjänsten där du streamade spelet, men ändå hade direkt kontroll. Och frågan, jag vet inte, de lanserade det med så stor entusiasm och tog fram hårdvara för det är handkontroll som var uppkopplad direkt mot internet via trådlöst nätverk och så här. Så det kändes för stort för att lägga ner, men det lades ner väldigt snabbt och också typ internt, jättekonstigt. De hade anställt folk som skulle bygga studio och de hade fått reda på att allting var fantastiskt och de jobbade hårt och sen nästa vecka lades det ner.
Väldigt udda saker, Google Stadia.
Det var jättekonstigt. Var det?
Riktigt magplask. Men, bara för att ge Google lite cred här. När det gäller Google Stadia, du blev erbjuden pengarna tillbaka, väl?
Jag fick pengarna tillbaka och handkontrollen som jag hade köpt, den öppnade de upp också. För den kunde du visserligen koppla in via USB-C för att sen använda till datorn eller ja, både Mac och PC och så. Mm. Men de öppnade upp med mjukvaruuppdatering även blåtand på den, så du kunde ha den som trådlös handkontroll. Väldigt fin handkontroll. Men det var så konstigt hela det där. Någonting som var kanske mindre konstigt, det var ju Google Plus, och ännu mindre konstigt var Google Wave.
Ja, det är två stycken till saker som Google har lagt ner. Google sociala nätverk, Google Plus, som aldrig liksom slog igenom. Och sen givetvis fler meddelandetjänster än vad jag kan räkna till. Det är Google Duo, Google Allo, Google Hangouts, Google Talk. De har ju lagt ner hur många sådana som helst. Men med några undantag så har Google ändå erbjudit exportmöjligheten så att du kan liksom ta med dig din information. Och det är det som jag egentligen vill trumma hem med det som vi går igenom nu i det här huvudämnet. Vikten av att du faktiskt kan ha med dig din egen data. För om vi tänker på Skiff till exempel, det pratade vi om i början av året, den här, med den här e-post- och dokumentsamarbetstjänsten som erbjör totalstreckskrypterade mejl, att skicka totalstreckskrypterade mejl och att samarbeta totalstreckskrypterat kring dokument. Den blev ju uppköpt av Notion. Och det aviserade Skiff väldigt glatt med rubriken "We are excited to share that Skiff has joined Notion." Som om det hade varit något positivt.
Där bakom, ja. Se, det smäller och ballonger och härligt.
Men det var ju inte något glatt besked för Skiff-användare, för att sen så stod det ju också så här, citat: "On February 9th, we announced that Skiff was acquired by Notion and that services would be sunset on August 9th with email forwarding enabled for those who chose to be extended to February 9th, 2025. Slutcitat. Alltså att i februari så meddelade vi att vi lägger ner hela skiten och sen så har ni tid på er fram till... De använde inte det uttrycket. Och så har de användarna tid på sig fram till augusti att exportera all sin data, för sen så försvinner allting. Och det var ju ett stort problem, för att när det gällde Skiff så fanns det inget offline-stöd. Alltså du hade inte offline-kopior på alla dina mejl eller på alla dina dokument. Vilket gjorde att det blev lite panik för användare som behövde plötsligt exportera sina mejl. Och sen var det ju absolut mest synd om dem som hade valt att skaffa en skiff.com e-postadress. För de var ju tvungna att då byta e-postadress överallt där de hade använt den e-postadressen. Men det brydde inte Notion sig om, utan Notion, de förvärvade Skiff. Skiff stängde direkt ner sin Discord för att undvika såna här jobbiga diskussioner, du vet. Och nu har faktiskt Notion aviserat att Skiff Mail kommer att återuppstå. Så de kommer lansera Skiff Mail som bygger då på, förlåt, Notion Mail som då baseras på Skiff Mail, fast utan stöd för totalstreckskryptering.
Och vad var syftet då med Skiff?
Det vet jag inte, för det var en dålig e-posttjänst i övrigt. Det är det enda skälet att använda den var stödet för totalstreckskryptering, men det saknas nu. Konstigt nog. I alla fall, det här problemet, det måste vi komma ihåg, att när molntjänster erbjuder någonting så finns risken att en vacker dag så förvärvas de av ett ännu större företag och då dras mattan undan och alla får försöka klara sig bäst de vill. Det här är någonting som jag hoppas att aldrig händer med Proton, men jag var ändå tvungen att nu tidigare i veckan påpeka det för Proton, för att de twittrade så här, citat på engelska: "Keep confidential conversations under wraps. Protect your sensitive meeting minutes and safeguard strategic, financial and legal documentation with our easy-to-use template." Slutcitat. Där de påpekade att du ska använda deras nya sån här ordbehandlare för dina företagsdokument, dina strategiska dokument, dina finansiella dokument och dina juridiska dokument. Och då var jag tvungen att skriva tillbaka så här, citat på engelska. As much as I love Proton, please do not do this under any circumstances. That kind of information should never be stored in a proprietary format on a service without support for offline access, backup or full data exports. Slutcitat. För det är ju problemet med den här väldigt tidiga versionen av Protons ordbehandlare. Du sparar informationen i ett proprietärt format som inte kan öppnas någon annanstans. Du kan exportera enskilda dokument, men det är då enskilda dokument. Så om du har 100 stycken dokument, då ska du sitta och klicka export på varenda dokument som du vill exportera kopior på. Du har inget offline-stöd, du har ingen möjlighet att ta backup automatiskt och du har ingen möjlighet att exportera all information automatiskt. Så den typen av dokument ska absolut inte ligga i Proton Drive. Eller du kan synka dem via Proton Drive, för du kan synka Word-dokument och LibreOffice-dokument därigenom, men de ska absolut inte ligga i Proton Drives samarbetsformat. Möjligtvis kan du kopiera över till det formatet om du vill samarbeta kring skrivandet, men sen måste det tillbaka till ett ordinarie format. Och Proton svarade att offline support är planerat. Ja. Thanks for your patience.
Tack. Ja,
tack för det i alla fall. Men det tog inte slut, för den här veckan så hände en sak till, vilket gjorde att jag kände okej, men det här måste bli veckans huvudämne. Den här påminnelsen måste gå ut till alla. För då var det dags för Omnivore, och vi har kanske nämnt Omnivore någon gång tidigare, men om inte annat så är det en kostnadsfri nyhetsläsare. Den har öppen källkod och driftas av Omnivore för användare att dra nytta av helt kostnadsfritt på deras webbtjänst. Och där kan användare då spara alla artiklar som de vill ha kvar. Jag använde Omnivore för att liksom spara alla artiklar som jag tänkte, det här är kanske någonting vi vill ta upp i veckans podd. Så när jag börjar förbereda manus för veckans podd, då har jag historiskt bara gått in i Omnivore och kollat, okej, vilka artiklar ligger här som är relevanta att belysa. Det har också funnits en inbyggd RSS-läsare som vi pratade om tidigare och en nyhetsbrevsläsare som gjorde att de som ville läsa nyhetsbrev via en egentligen nyhetsanpassad app istället för sin e-postapp kunde välja att få nyhetsbreven till sitt Omnivore-konto istället. Men nu i veckan, då meddelade Omnivore att citat Omnivore is joining 11 Labs, slutcitat. Och 11 Labs har vi pratat om några gånger tidigare. Det är de som gör de här väldigt trovärdiga röstklonerna. Och det låter ju bra att Omnivore blir en del av det här lite större företaget nu. För att Omnivore har aldrig haft någon egen affärsmodell. Och det låter bra också, för läser vi vidare så står det att, citat, "We are excited to share that Omnivore is joining forces with 11 Labs, the leading AI audio research and technology company. Our team is joining 11 Labs to help drive the future of accessible reading and listening with their new 11 Reader app." Slutcitat. Och den här 11 Reader-appen som de ska börja jobba på, det är alltså inte en ersättare till Omnivore, utan det är en app som är gjord just för uppläsning av nyheter. Och ja, det hade ju varit bra ifall Omnivore hade förvärvats av 11 Labs och så hade de drivits vidare under 11 Labs regi. Men läser vi lite längre ner, då står det att citat, "All Omnivore users will be able to export their information from the service through November 15th, 2024, after which all information will be deleted." Slutcitat.
Boom!
Ja, så just det. Nu har vi blivit uppköpta. Så ni har ungefär 2 veckor på er att få reda på att vi har blivit uppköpta och exportera all er data, för sen raderar vi allting. Jag är i och för sig glad att de raderar allting, men 2 veckor, det är väldigt knappt om tid. Det är många som inte ens kommer upptäcka att de inte att tjänsten håller på att läggas ner.
Ja.
Och det värsta här, det är ju att det här är en molnbaserad tjänst. Så om någon upptäcker det här om en månad, då är deras sparade data borta. Då finns den inte längre. Och det är inte bara det. Grundaren av Omnivore sa också på Discorden att, citat, "Starting tomorrow I will disable RSS ingestion." Slutcitat. Alltså, redan imorgon så stänger jag av RSS-flödena. Bara puff. Om ni vore väldigt tydliga med att själva projektet kommer fortsätta vara öppen källkod, så om någon vill kan någon ta över om ni vore. Men sannolikheten att det händer när huvudutvecklaren har lämnat, den är inte jättehög. Så väldigt synd att se ytterligare en sån här molntjänst bara puff försvinna och säga åt användarna att exportera allting som ni vill spara och så stänger vi ner om 2 veckor. Jag är visserligen glad att de la till exportstöd, för det fanns inte stöd för att exportera allt sparat material förrän den här nyheten kom upp. Anledningen till att jag ändå kunde tänka mig att använda Omnivore, det var att jag använde Obsidian, vårt anteckningsverktyg, för att via ett litet tillägg spara kopior på allting som jag la i Omnivore i Obsidian. Och det gjorde ju liksom att jag hade kopia på allting, men vanliga användare lär ju inte ha haft det.
Nej.
Och det är för övrigt, nu vet jag ju liksom inte, okej, vad ska jag använda istället? För det finns alternativ, till exempel Readwise och Instapaper, 2 stycken populära betalappar. De har varit snabba och lagt till stöd för att importera såna här exporterade Omnivore-valv, men det går inte att exportera alla artiklar ur vare sig Readwise eller Instapaper som har byggt importfunktion, men de har ingen exportfunktion. Och här kan jag inte heller använda det där tricket där jag använder Obsidian för att spara kopior. Så om jag byter till Readwise eller Instapaper, då börjar jag plötsligt spara information i en molntjänst därifrån jag inte kan få ut informationen igen, vilket ju är absolut nej. Det är det jag vill trumma hem med det här huvudämnet. Det ska vi inte göra. Readwise skrev att, citat, coming in the next month or so, som svar på min fråga om när de kommer lägga till exportfunktion så att man kan få ut sin data därifrån igen. Och om jag kan få ut min data, ja, då är det i alla fall, det är liksom en grundförutsättning. Men jag vill ju helst ha offline-kopior på allting. Så Readwise och Instapaper, det känns lite tveksamt. Pocket som ägs av Mozilla, det borde ju vara det självklara valet. För att med Pocket, det borde ju då vara öppen källkod och givetvis så att man kan flytta sin data vart man vill så att det efterlever the Mozilla manifesto. Men nej, trots att det var 2017 tror jag som Mozilla förvärvade Pocket, så har Pocket fortfarande inte lagt till de här funktionerna. Det är fortfarande inte helt öppen källkod, det går fortfarande inte att få ut all sin data. Men jag är faktiskt tveksam till att det sker någon utveckling på Pocket överhuvudtaget. Jag tittade in på deras webbsida, deras webbplats igår, och såg då att skärmdumparna som de hade visade Galaxy Nexus, iPhone 4, Mountain Lion, MacOS Mountain Lion, och det var länkar till hur man kunde ladda ner Pocket för BlackBerry och Windows Mobile. Och längst nere så fanns det tips på att man kan följa Pocket på Google Plus.
Gud vad roligt.
Ja, så jag tror inte att Pocket är speciellt aktiva längre. Så de går bort oavsett vad. Så vet du vad jag får göra nu?
Nej, är inte Obsidian svaret på alla frågor?
I det här fallet så blev det i alla fall nödlösningen. För att Obsidian har lyckligtvis släppt en webbklipper som gör att jag från min skrivbordswebbläsare, det här går bara att göra på desktop och på Android om man kör Firefox, kan välja att spara en webbsida till Obsidian. Då har jag den åtminstone offline och jag kan liksom spara artiklar på ett strukturerat sätt. Det är ingen angenäm läsnivå eller inget angenämt läsgränssnitt, för det är ju utvecklat för att ta anteckningar i. Men det duger i alla fall i brist på annat. Och bäst av allt, det är gratis. För privatpersoner så är Obsidian gratis. Inte för storföretag, men för privatpersoner är Obsidian gratis. Webbklippen är gratis också. Så det här är sånt som alla kan skaffa för att spara kopior på artiklar som de vill läsa senare. Och det bästa av allt då, det är att det här är ju då inte en molntjänst som det sparas på, utan det här är helt galet. Det är alltså filer som sparas lokalt på ens dator. Hör och häpna.
Eller det är ens egna molntjänst.
Ja, du kan synka det precis hur du vill. Du har full kontroll över datan, så som det borde vara. Och så som jag hoppas att alla tänker till en extra gång att det finns förutsättningar för innan de börjar använda en ny molntjänst. För vi har sett för många exempel på molntjänster som kommer och går. Och dagen då företaget som driver molntjänsten stänger av servern, då finns den inte längre. Då är molntjänsten slut. Då är molntjänsten lika slut som veckans avsnitt. Men till skillnad från molntjänster som försvinner, så är den här podden tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.